Ny vecka, nytt hockeytugg med avsnittsnummer 44.
Ja, 44, jäklar vad vi fick in namn du. Jag tänkte jag dra hur många som helst i ett svep här nu. Jag säger bara Andreas Kustemo, Brynäs gamla, bara en guldhjälte. Timo Leinonen, Jakob Lundqvist, Thomas Pannanen hade också 44. Scott Maska, gamla Örebro-spelaren, tyvärr avliden nu. Andreas Byström hade 44, både Rögle och Malmö, en av de där 79-orna. Mattias Guter hade 44. Christian Kudrock bor väl kvar i Sverige numera. Josh McNevin, Henrik Everson har kallat det för sin bästa importvärvning någonsin faktiskt.
Oj.
Och så har vi Ulle Liss, 44. Sen har vi min favorit, Jesper Jensen Åbo. Faktiskt bland bästa matcherna på hela säsongen mot Skellefteå här under helgen. Jonas Finulsson, gammal Västerås- och Djurgårdsspelare, blev landslagsspelare direkt när han kom till Djurgården under Harden Nilsson där. Martin Vita har spelat i, ja vad han spelat? Han har spelat i Uppsala Hockey vill jag minnas i alla fall, en av klubbarna. Kim Hirschowitz, gammal poängmaskin i finska ligan, har varit i både Timrå och Linköping tror jag va?
Luleå
också ja. Per Helmersson, gammal Västerås kapten, avslutade väl sin karriär efter överfallet där från Rögle-spelaren i kvalet va. Och sen har vi Mikael Lindman, gammal Brynäs, HV-back. Och sen så har vi tre riktiga favoriter här. Kristoffer Persson, alltså inte Kristoffer Persson, gamla backen i HV, utan
inte den Kristoffer Persson,
utan Sundsvallsprofilen Kristoffer Persson. Sen har vi ju Åmåls favoriten här, Jocke Byman har också nämnts. Och så naturligtvis Edvin Johansson får vi inte glömma. Kan du toppa det?
Jag trodde du skulle ta Brett Harkins också. Han är väl en spelskicklig spelare. Han trodde jag du skulle ha med på din lista.
Ja, men jag släppte honom till dig istället.
Men då plockar jag upp de riktiga guldkornen då. Jonas Jumland, Janne Ninema, Milan Gulas, Mikko Lehtonen, guldhjälten med HV71, Nolan Sajak och kanske en av de coolaste och tuffaste spelarna som har spelat i SHL, Sheldon Surrey. Var befinner du någonstans nu, Svensson?
Ja, faktiskt, jag befinner mig i mitt hem nu efter många om och men. Det har varit en lång
vad hände? Ja, men du var uppe i Luleå va? Men du skulle ju ner till Skellefteå, eller hur funkar det
där
uppe i
norr? Ja, men precis. Det är inte så lätt att flyga till Skellefteå de här tiderna. Jag ska säga det att jag tänkte det. Nu har inte jag flugit på länge här nu sen pandemin bröt loss här på allvar igen. Och tänkte, ska jag ut och flyga det här nu när det har börjat stegas så där. Men satan vad lugnt det är att flyga. Det är ju nästan den mest riskfria zonen man kan vara i nu. Det är ju knappt något folk i omlopp överhuvudtaget. Det är väl bara att man tar den egna bilen som är mer säkert när man är ute på resande fot nu. Men tåget är värre faktiskt skulle jag säga.
Men, och stolt som en kyrktupp var det också. Du åkte med någon sån här Tore Viking / 2-3. Alltså du registrerar vilka plan du åker med hela tiden.
Ja, det får jag skylla på din kollega på Simon Johan Edlund som börjar med det där. Alltså.
Har ni någon tävling eller? Ni skriver upp alla de här SAS-planen ni åker med.
Ja, exakt. Vi träffades faktiskt på Alla hjärtans dag i Luleå för snart 2 år sedan. Och då kom han till mig. Ja,
det räcker. Jag behöver inte veta.
Nej, men nu måste du veta. Kom han direkt. Jag har en Alla hjärtans dag present till dig. Jaha, vad trevligt. Och så kom han med en bunte. Hade han skrivit ut alla SAS-plan från Wikipedia. Du kan börja bocka i vilka du har nu också. Jag har gjort det precis.
Åh, jäklar, vilken grej.
Ja, men jag blev jätteglad för han tänkte på mig där på Alla hjärtans dag. Men i alla fall, jag har varit i Skellefteå. Och ja, det blev en lång helg. Min väska har varit på vift i Oslo. Så den kom till Luleå lagom till att jag skulle åka hem. Och sen fick den bara åka med hem till Malmö. Så att jag var ute på shoppingrunda i Luleå. Och förhoppningsvis på SAS bekostnad hoppas jag nu. För att nu har jag shoppat på lite här.
Åh, herregud. Ja, men du, den här podden, vi får ju skynda oss på att släppa den här podden. För jag vet, Jocke Fagervall är väl en trogen lyssnare i alla fall. Han lyssnar någon gång i alla fall.
Ja, nu
är... sitter de fortfarande på bussen Malmö hem? För de spelade i Skellefteå, reste till Luleå, tillbaka till Malmö. Det kanske var den tokigaste resan jag hört.
Ja, det var ju inte riktigt planerat så, men... Den, om blickar kunde döda när jag sa till målvaktstränaren Henning Solberg när han kom in glad innan matchen så gick han förbi pressrummet i Skellefteå och så sa jag Henning, har du fått smset? Nej, vad menar du? Ja, flighten 9:30 imorgon är inställd. Nej, 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 det, du skojar. Jag har inte fått någonting. Och sen så öppnade han telefonen i mejlen. Jo, då, där var den. Och då gick han från väldigt glad till väldigt irriterad där på nolltid.
Men Henning var glad när Oskar Alsenfelt spelade bra och Malmö vann. Men du, veckans snackis såklart är Oskar Sund. Tacklingen på honom från Emil Larsson. I poddens korta men stolta historia så har det aldrig varit ett sånt här intresse kring en fråga när vi skickar ut det på Twitter. Ricky Marsen, Johan Joja, Henrik Andersson, Lundberg 59, Stimblad, Anton, han som kallar sig Enten, Jonas Röjesål, Robert Löfgren, Tobias Hamrin med flera, de frågar om den här Oskarsund-tacklingen jämför med Jakob Josefsson. Vi får väl börja med att bena ut det.
Ja, men då lämnar jag ordet till dig. Jag tycker du fick väl ett jätteberöm här av Claes Elefack på söndagskvällen efter din blogg här under söndagen.
Ja, men det här med tacklingar, det är ju ibland en riktig bajsmacka. Det är som man får använda sig av det ordspråket, att det är ingen som vill ta i. Men det här med min erfarenhet med det här med tacklingar, dels från att dela ut och ta emot tacklingar, att det går väldigt, väldigt snabbt. Sen när man ska analysera de här får man passa sig och bli känslostyrd. För att det är obehagligt när Oskar Sund ligger som han gör. Helt medvetslös, utslagen. Man blir ju skärrad. Alltså det är ju svinläskigt. Sen måste man bryta ner situationen för att se vad den faktiskt är. Det jag tycker med den Emil Larsson-tacklingen, jag tycker den är vårdslös. Jag upplever inte att den är från blindside. Det får man skilja på vad som är blindside.
Kan du bara förklara det lite kort? Vad är skillnaden? För han kommer ju ändå lite från scenen, så är väl, finns det något lite blindside skulle du säga? Men
om du tänker, han kommer ju klockan 11 för Oskarsund då. Om 12 är rakt fram så kommer han ju 11. Tänker att blindside är klockan 9 då, så att den är åt sidan. Så att det liksom är i din döda vinkel lite mer. Där är ju en regelrätt blindside. Sen ska man veta också att det finns ju ingenting i regelboken som heter blindside. Utan det är ju mer en benämning som man benämner i en straffskala eller som vi pratar om. Men jag tycker inte att det är en blindside, men jag tycker att det är en vårdslös tackling. Och där tycker jag att Emil Larsson kan ha ett bättre omdöme. För att den tackling, oavsett, det här är min bedömning, oavsett om Oskarsund ser honom eller inte i sista hundradelen, så är det en tackling som släcker honom. Det är en så pass hård tackling. Oskarsund slappnar inte av som kanske Jakob Josefsson hade gjort eller Peter Cehlárik förra veckan, utan Oskarsund fortsätter ju driva, vilket gör att kollisionen när Larsson kliver upp där, den blir våldsam, så läskig.
Du är inne på att man inte ska känslostyra, så det är klart man blir känslostyrd när man ser att han faller handlöst där och är avtuppad redan i luften i stort sett. Hade vi pratat på samma sätt om Jakob Josefsson hade släckts i den tacklingen han fick där av Darren Nowick?
Ja, garanterat. Och därför måste man, alltså, därför kan man, jag tycker inte att man kan vackla och stå på högerbenet en dag och vänsterbenet en annan dag. Late hit är late hit för mig. Och Jakob Josefsson, det är en late hit som han får. Jag tyckte det skulle varit ett matchstraff, det är jag väldigt tydlig med. Jag tycker att det här, det också ska vara ett matchstraff som Emil Larsson får. Och jag tyckte den som Cooper delade ut på Cehlárik i Leksand förra veckan också ska vara matchstraff. Men du, jag är inte, alltså, man slänger sig, man sitter och tittar repriser. Man sitter och ser, oj, oj, den där är sen. Oj, den där är sen. Jag har suttit och klockat de här tacklingarna. Vill du veta hur många hundradelar det handlar om?
Ja, det är nog förmodligen inte många, men ja, jag vill höra.
Men Josefsson, 1400 delar. Från att Josefsson släpper pucken till att han får tacklingen är det 1400 delar. Oskar Sund, 1300 delar från att han släpper pucken till att han får tackling från Emil Larsson. Cooper, 1700 delar från att Cehlárik släpper pucken till att Cooper tacklar Cehlárik. Så det är liksom, man tror ju att det är sekunder, oceaner av tid, det är det ju inte. Men i de här fallen är det också att som tacklings, när du delar ut tacklingen så måste du läsa spelet som allt annat. Du ser ju innan de släpper pucken, ska jag gå på, ska jag inte göra, vad är syftet med en tackling? Och därför tycker jag att alla de här tre tacklingarna ska vara matchstraff. Och Emil Larsson är den absolut mest kraft, och därför ska den dömas hårdast, som den också gör.
Kan man säga att det finns en gräns för när det är en late hit?
Ja, det finns väldigt tydligt regelverk från det från internationella ishockeyförbundet som då svensk hockey har anammat. Det här är ingen regel som svensk hockey har tagit in. Och där är det väldigt tydligt. När du har släppt pucken så är du inte tacklingsbar. Ser man en video som internationella ishockeyförbundet delar ut så är det ganska, alltså det är nästan så här, nej men allvarligt. Det här är, nej men så där kan inte göra. Men det är, då är de väldigt, väldigt hårda på det internationella. Då pratar vi VM och OS-hockey. Sen också, nu går jag upp lite varv här. Kan alla bara sluta lägga ner, bara så här, får man inte dela ut den här tacklingen, inte göra det här, då tänker jag sluta kolla på hockey. Ja men sluta kolla på hockey då. Om, alltså, om det stör dig så mycket, sluta kolla på hockey. Jag skiter väl det här, förstår vad jag menar?
Ja, ja alltså, absolut, jag hade inte brytt mig.
Nej, men det är samma människor som står lite och skriker om det här med Emil Larsson nu och tycker att den där är jätteful. De står ju nästa dag och säger, man får inte tacklas i svensk hockey. Alltså det är så här, folk vet inte vilket ben de ska stå på.
Nej, men det är, kan då är man ju känslig, då kan vi verkligen prata om han står sig själv närmast i de flesta fall, va?
Ja, och då kan vi säga så här, vi bara tar bort de här late-hit-tacklingarna. De tre som har varit här, det är alla ska rendera i matchstraff. Den på Josefsson tycker jag, alltså det är ju det är en sen tackling, den skadar ju Josefsson. Sen får man inte enbart bedöma efter skada, du måste ju se uppsåt i tacklingen också.
Men en sak som jag reflekterade över kring det här var ju naturligtvis att dummarna stod på sig efter matchen och de hade ingen möjlighet att se den på mediakuben i Örebro. Och där drar ju Örebro en så att säga fördel som hemmalag, trots att de egentligen, de ska ju faktiskt visa det en gång i de här fallen. Det är ganska tydligt i regelverket, den typen av stora situationer ska man visa en gång men inte mer. De väljer att visa den noll. För de kan ju ana att dumman tittar på det och drar ett matchstraff. Och det får de ju faktiskt till och med en fördel av. Och det borde bli påföljder på det som händer i Örebro. Eller det som inte händer, tycker jag i alla fall.
Det är klart det ska bli det. Finns det ett regelverk ska man följa det. Det handlar inte om att de som sitter upp och styr mediakuben ska bestämma, sätta agendan för vad domarna är. På större händelser, då får man titta på de här sakerna. Det var också som jag har förstått, det var en situation tidigare där Jonas Engström fick en hög klubba framför mål. Och som också renderade, tror jag, 3-4 stygn och skulle ge 2+2 minst, eller 2 minuter minst, 2+2 förmodligen. Men då visade inte heller den på jumbotronen, vilket Oskarshamnsspelarna försökte göra domarna uppmärksamma på. Men då är det två händelser en och samma match, och det är ingen tillfällighet. Och jag tycker att det är en professionell liga som SHL ändå är, då får man steppa upp lite.
James Wikström var då en präst inom en rörelse som kallar sig Christian Identity. Det är liksom kort och gott en antisemitistisk och rasistisk grupp. Perfekt.
Karin och Anna bjussar på lättsam prat i ett försök att hantera världens allvarligaste ämne.
Alltså, du kommer ihåg när jag blev kallad för jävla kärring? Jag var på obaren. Akta dig jävla kärring, vi dansar.
Lyssna på Mord mot mord på Podplay.
Det var inte bara det att Oskarsund tvingades utgå från matchen och förmodligen kommer missa en hel del matcher i framtiden. Martin Filander var ganska tydlig med att han spelar inte hockey på länge när jag läste en intervju som han gjorde i Barometern under söndagen. Och det ser man ju också. Oskarsund har ju faktiskt varit drabbad i en snudd på ännu mer otäck situation. Den i Luleå var ju riktigt ruggig här för ett antal år sedan. Han har ju verkligen inte haft turen på sin sida i de fallen, Oskarsund. Nej. Men man blir glad att det har kommit rapporter. Han gav tummen upp, han har smsat sin fru och så vidare. Så lite sådana glädjande rapporter har ändå kommit i den här oturen. Men Oskarshamn har ju faktiskt 5 raka förluster här nu. Och ja, jag ska inte säga att de är på väg som en sten i tabellen. Men nu sätts det ju verkligen på prov, den här första formsvackan som kommer för dem.
Ja, så är det ju. Martin Filander pratade om prestationen på presskonferensen efter, och då gör en bra prestation mot Örebro. Örebro är ett väldigt, väldigt bra lag, det är inget att snacka om. Men jag såg ju Oskarshamn mot Linköping i tisdags, och jag tycker att Oskarshamn, de spelar en rolig hockey, de är så kreativa, men det blir ju lite dutt. Ibland, de har ju ett bra läge men försöker passa ytterligare en passning. Men de är, jag ska inte säga att de är en svacka, men Det är klart att det är en tuff...
Ja, men nej, man är inte i en svacka om man har 5 raka förluster. Då jo, är man ju ändå i resultatmässigt svacka.
Ja, men inte spelmässigt skulle jag inte vilja säga. Alltså, jag tycker att de spelar fullt gott för att kunna vinna mot Linköping. Även om Linköping gör en rätt bra match och framförallt spelar man bra defensivt. Man håller ganska Oskarshamn på utsidan. Men spelmässigt så ser jag ändå positiva saker i Oskarshamn spelar. Och gjorde det stora delar mot Örebro också. Men nu, det är
tänk, om, tänk om Jocke Thelin hade satt den där 2-1 pucken och sen så gör ju Ola Palve 1-2 i situationen i Linköpingsmatchen. Ja. Jag menar, Jocke Thelin hade knappt gjort mål på ett fotbollsmål så som hans form ser ut just nu, tyvärr.
Nej, det har du visserligen rätt i, men det är de marginalerna som grinar emot dem lite, men alltså det är bara fortsätta någonstans tro på det spelet som man ändå har presterat. Och där tror jag ändå att man sitter rätt lugnt och tryggt där i Oskarshamn och känner sig väldigt bekväma med den prestationerna man trots allt gör.
Nu har man Brynäs hemma nästa match och sen så har man dubbel bortamöte. Först Luleå och sen Färjestad. Brynäs som har sett allt bättre ut spelmässigt ut sista tiden kommer från 7-1 mot Frölunda. Och sen 2 tuffa bortamatcher på det. Alltså det är rätt lätt att självförtroendet går rakt ner i källaren efter den veckan som kommer.
Ja, men det hade inte spelat någon roll vilka de hade mött. Hade de mött Malmö då så hade de haft 2 raka segrar, bottenlag. Oj, nu, det här måste vi vinna. Så att, det spelar egentligen ingen roll vilket lag man egentligen möter. Men oavsett vad så tycker jag ändå att jag ser positiva saker i Oskarshamns spel. Så jag känner ingen jätteoro att det kommer liksom bara sjunka, gå käpprätt åt helvete här.
Satan vad du är poppis i Oskarshamnslägret nu. Alltså jag ser i Oskarshamnsgruppen på Facebook att vad har hänt med Sanni och så vidare.
Nej,
alltså
nej men i fjol var jag förmodligen den mest hatade. Men det var ju för att jag inte blev känslostyrd i det fallet med Oskar Nilsson när han tacklades av Kinnemin. Där försökte jag ge en nyanserad bild. Och det är så förbaskat svårt att göra. Det är svårt för folk att förstå när de blir känslostyrda som supportrar. När man ser att Oskar Nilsson ligger ner. Och hade jag på något sätt vetat hur illa det var med Oskar Nilsson. Att han, liksom, han tog sig ändå ut på egna ben, vilket han inte skulle ha gjort i det läget. Hade han rullat ut på bår så hade jag kanske uttryckt mig annorlunda, men då fick jag ju nästan springa från Oskarshamn med en högaffel efter mig i rumpan liksom. Så illa tyckte de om mig där. Men ja, så häven en hell. Ibland säger man bra, ibland dåliga saker. Men du, någon vi inte har sagt speciellt bra saker om egentligen, det är ju Örebro, eller?
Ja, det kan man ju lugnt säga. Jag fick faktiskt ett klagande mess här i veckan från en kille, välkänd kille från Örebro-trakten som heter Mattias med TH som klagade. Jag vet inte om han har någon form av insyn i Örebro eller hur det ligger till, men han verkar väldigt initierad i Örebro. Han tyckte vi pratade alldeles för lite om Örebro, så att nu får vi göra Mattias lite glad här och prata med Örebro. Vad upplever du kring Örebro? Jag såg Luleå-matchen här som de vände tillbaka där starkt och kom igen från 3-0 till 3-3.
Ja, det gör man inte mot Luleå. Det är inte ofta man kan ta igen ett 3-0 underläge. Men där tyckte jag Örebro sköt sig själva lite i fot. Jag tyckte de spelade slarvigt i första perioden. Rätt slappa, defensivt, gav bort mycket puckar. Sen visar man... Alltså, offensivt så har man ju sån jäkla kapacitet, alltså sån högsta nivå med många skickliga spelare. Så att Örebro, för dem handlar det bara om att egentligen fokusera på defensiven, ta kontroll över pucken i egen zon, spela upp till forwards och därifrån så kommer de där skickliga spelarna och ha bra fart och lösa mycket.
Nick Ebert är väl, de sa väl det kring jul, så det borde väl vara snart dags för honom. Jag sprang på honom när jag var i Örebro för några veckor sedan. Han såg ut var vid ganska gott mod när jag satt 2 stolar från honom på pressläktaren.
Ja, men du hade coronaavstånd?
Definitivt.
Ja, bra. Nej, du får passa det där. Du får ju föregå med gott exempel.
Ja, nej, men det är väldigt uppstyrt måste jag säga, ute på arenorna med coronaavstånd på pressläktaren också. Det är väldigt tydligt strukturerat. Djurgården har ju bland annat dragit ner till att man bara får sitta 10 personer på deras stora pressläktare på Hovet. Sen drar de en gräns och då är det i stort sett 2 meter mellan varje, kanske till och med ännu mer. Så att det har de verkligen reglerat väldigt hårt i SHL.
När du pratar medialäktaren så var ju du ute och svinga lite på sociala medier igår. Där du svingade mot det faktum att i våras, ganska tidigt i våras, så var det lokaljournalister uppe i Norrbotten som gick ut med uppgifter om att Emil Larsson skulle tjäna 100 000 kronor mer.
Om det var någon
Luleå
som svingas i det fallet så var det väl ändå du?
Ja, jag har varit lack då, men nu jag har ju suttit still idag. Jag satt ju still hela söndagen. Jag gjorde ingenting då, medan du var ute och härjade på Twitter. Men du gör ju din baklängesräkning och kunde då lista ut vad Emil Larsson tjänade med tanke på den avstängning han fick då efter tacklingen på Oskarsund.
Ja, men precis. Och där kom det ju då fram att Emil Larsson tjänade 190 000 i månaden. Med tanke på att han då hade en lön i Luleå på runt 150 000 när han gjorde den här ettårsförlängningen som han gjorde när han hade gjort 23 baljor i SHL, så kan man ju då räkna ut att han absolut inte hade fått en löneökning på 100 000 mer i månaden. Och det kan ju tyckas vara en skitsak. Men att det kommer i det läget från en lokal tidning i Norrbotten, från en spelare som har lämnat Luleå för Örebro, en ganska känslig övergång. Jag tycker inte det ser snyggt ut, och det var ju det både du och jag faktiskt anmärkte på då, och du gick ju väldigt långt i det där, du krigar ju hela vägen där. Men ja, det är ju inte snyggt att göra det, och det får man ju faktiskt ge att lokaljournalisten på NSD, han var ju ute och faktiskt tog på sig då att det var fel och att källorna hade fel. Men skadan är naturligtvis redan skedd.
Ja, men det är inte så att vi avslöjar hur mycket en lönebudget en hel klubb har. Utan här hängde man ut en enskild spelare med ganska grov faktafel också. Det var det jag tyckte var hårresande i fjol och varit väldigt förbannad på. Jag tycker inte man ska hänga ut en enskild spelare. Och när det känns, jag var inne på att jag kände som att man nästan gick klubbens ärende i det här fallet. Och det fick jag ju hårt motstånd från. Men ibland när man träffar mitt i prick, då kan många bli rätt aggressiva.
Ja, men så är det. Jag har fått mig ett par kängor genom åren. Och det är väl faktiskt så att du har väl fått en liten känga här i veckan.
Ja, en duktig känga fick jag. Erik Ryman som är, vad är han, sportchef i Hockeyallsvenskan?
Han är sportchef, absolut.
Ja, jag var ute och svinga lite, tyckte det där med Hockeyallsvenskan. Som vi avslöjade förra veckan att Väsby skulle värva in Brant Clark, en 0-3. Vilket man också gjorde, som man sedermera fick säga bara tack och hej. Flygbiljetter var beställda och betalde, han skulle ansluta, men så fick man inte göra det för man får tydligen inte låna från OHL, man får låna från SHL och NHL med motivering att man inte vill ha lånecirkus. Och jag var ute och skrev om det och uttalade mig TV4, och Erik Ryman, han sa att det var det sämsta han någonsin har sett på TV. Det var det sämsta. Alltså han var riktigt lack alltså.
men jag hade han något argument för det, för det är ju ändå intressant om det nu var det sämsta han har sett, så vill jag ju ändå höra vad han hade för argument för det.
Ja, men det är tydligen klubbarna då som har tagit fram det här, att man inte ska få låna från något annat än SHL och NHL för att man inte vill ha lånecirkus. Men jag pratade med en sportchef i Hockeyallsvenskan, och obs, inte Tom Ternström, som jag också pratade med, som var väldigt balanserad och inte alls rasade som man kanske hade hoppats att han skulle göra och svinga rejält, utan han var, nej, han tyckte det var tråkigt, men han förstod och han var väldigt nyanserad. Men den här andra sportchefen sa, det har jag aldrig hört talas om. Det var ingenting jag visste.
Så att, det har jag också fått reda på när jag har pratat med andra sportchefer och tränare i Hockeyallsvenskan, att det här kom upp på bordet när detta var på tal.
Ja, nej, men jag kan ju inte verifiera eller säga emot. Men det roliga var ju att jag, eftersom det mesta läcker ju från Hockeyallsvenskan och klubbarna, så hade ju det här avtalet rakt framför mig, som jag kunde ju säga, men det här och det här och det här då. Så att jag var ju, hade hyfsat på fötterna. Och det handlar inte om någon prestigetävling mellan Ryman och mig på något sätt. Jag känner Ryman sedan tidigare, och han var bland annat, när jag spelade hockey, det agentstallet som jag hade. Så det var ju ingen där. Men det var en kraftig sågning. Det var inget argt mejl, men det var ett argt telefonsamtal. Och jag känner ändå att när man är inne och geggar där och man får den reaktionen, då har man nog träffat lite rätt i alla fall.
Ja, men så är det verkligen. Alltså, när man får de kraftiga reaktionerna, antingen så har man dunder fel, eller så har man ju träffat en väldigt öm punkt. Så är det ju faktiskt. Och jag har ju fått ett par sådana genom åren. Jag har ju
suttit ge mig en riktig smask i rackare.
Det är ju egentligen, den värsta är ju egentligen ganska välkänd. Det var ju 2007 när jag blev inkallad till tränarna Bobo Simonsen och Torgny Bendelin för en värvning. Och den har ju dragit någon gång innan. Och då var det ju så jäkla känsligt. Då var det ju för att jag var så jäkla rätt ute. Och de var ju frustrerade för att det här hade kommit ut, så att säga. Så att det är ju det som gör att de blir så jäkla förbannade. Och sen har det säkert inte hjälpt att jag för bara typ 2 veckor sedan var ute rätt hårt med kring domarna, och jag har legat på Ryman rätt hårt. Vad är det som kommer gälla här nu med när Vita Hästen, när de var uppe i 5 NHL-lån, så till jag har 5 NHL-lån. Jag har haft ganska mycket frågor, vad blir konsekvenserna och så vidare. Så det har ju, jag har ju säkert varit en bov i det här, och sen så var det du kanske som fick ta skiten slutligen.
Ja. Ja, det är alltid jag ska sopa upp efter din skit. Men du, känner du vad som händer nu? Vi började prata om Örebro, så slinker vi bort från Örebro för att vi inte vill prata om. Och det jag fick från Per-Arne Blomberg här också på Twitter. Varför finns det så lite mediaintresse för ÖHK och ÖSK och fotbollslaget? Efter Malmö-matchen var det 3 artiklar om Malmö fast Örebro vann. Ofta står det förklaringen varför motståndarna förlorade. Han följer vår utmärkta podd, tack för det. Men även här är det sällan Örebro-snack. Så det har vi fått från även Mattias med TO här och nu Per-Arne Blomberg. Så att vi kan inte bara slinka iväg från Örebro.
Nej, men nu har vi ju pratat om Örebro. Men det finns ju faktiskt...
Jag har en sak som jag tycker är intressant med Örebro.
Mm.
De har ju pratat om när Mattias Bromé, när han lämnar och Abols lämnar, så ska det finnas en plan B. För att någonstans är det ju som att Örebro... Det är topplag. Alltså de ska in i topp 6 nu med så bra som har spelat och så strukturerat och väl oljat som det är. Så det är topp 6. Kommer man hamna topp 6 utan att värva? Och finns det den här plan B med den pågående pandemin nu?
Ja, men de kommer nog inte hamna, för jag menar det är ju ändå 2 spelare som är topp 6, båda 2 i laget, och skulle man tappa 33% av sin topp 6, och jag menar Bromé är ju hur bra som helst. Så är det ju, då är det klart att det kommer kännas. Men nu går det väl ändå lite sur om att Abols ändå ska få vara kvar. Så att det är klart att det hade ju varit en jätteviktig kugge, och han är ju center, och då är det så att säga bara en ytterforward man ska ha, även om Mattias Bromé är jävligt svår att ersätta.
Så du tror att om Abols då blir kvar, du tror att man kommer hitta då en ersättare till Bromé rakt upp och ner?
Man får väl ringa Linus Harpers brorsa, Shane Harper.
Just det, Harper. Ja. Linus Harper, ja, det är också en trogen lyssnare. Ja, det är den här podden, och som alla andra pratar om, som man pratar om Frölunda, maskineriet Frölunda. Men den här veckan, gångna veckan, vilken berg-dalbana. Leksand, 4-0 torsk, är klara siffror. Vann hemma mot Oskarshamn, övertygande. Åkte på en stjärnsmäll mot bottenlaget, får man ändå säga. Brynäs, vad fan händer?
Var det inte bara en tidsfråga innan Brynäs skulle få en sån islossning?
Jo, alltså Peter Andersson, tränaren, var ju nästan idiotförklarad efter 7-2-förlusten mot Malmö, när han stod och pratade om att det var bra. Och vi var inne på det i podden förra veckan, att det var ju saker som var bra. Och nu fick man ju den här islossningen som man inte fick mot Växjö i torsdag. Sen kom ju då i lördags. Och det måste ju kännas grymt skönt för ledarteamet och hela spelartruppen att känna att vi tar steg.
Ja, men det sattes ju ton där direkt. Jag tog det 6 sekunder innan Anton Redin gjorde 1-0. Då kändes det
på 30-årsdagen. Han fyllde 30 den dagen.
Jaha, okej. Okay. Ja, men ja, det var ju,
det är
ju
rätt
var
bra.
Ju passande.
I coronatider får man inte ha någon större 30-årsfest. Då är det rätt bra att göra mål efter 6 sekunder i alla fall.
Ja, men verkligen. Nej, men det var ju, och så, de hade ju ganska utspritt målskytte också. Det var till och med så att Niklas Andersén gjorde ju mål i matchen också. Men det är klart att det anger ju någonting när man förlorar med 7-1 och... Och vad jag reflekterar över på presskonferensen efteråt också, att jag menar, Roger känns jäkligt ödmjuk efter det. Det är klart att han måste vara det när man förlorar med 7-1, men det har jag ändå reflekterat över den sista tiden när det gäller Roger Rönnberg, som kanske ändå uppfattas som ganska, alltså inte den ödmjuka typen ute i stugorna, att han... Ja,
nej, det är en bild många har, att just man ser den här på i båset i samband med en utvisning liksom,
att... Ja, men att han kan vara lite nonchalant. Jag vet ju att han retade upp Peter Andersson något djävuls när han kallade för en krock mellan Simon Hjalmarsson och Emil Sylvegård i ett slutspel här för snart 2 år sedan. Lite sådär halvnonchalant. Och han har ju haft sina duster med Bert på presskonferenser. Han har haft sina duster med Bulan.
Vet du varför han är så harmonisk?
Nej.
Han måste ju spela trav eller stryktipset eller någonting.
Ja, ja, för det måste han, för det reflekterar jag över det här i veckan.
Varje gång det är presskonferens så inleds presskonferensen och motståndarlagets tränare, då sitter han och liksom, det ser ut, han sitter och skriver någonting, men det ser mer ut som han kryssar i så här, ett kryss två eller
spikar. Ja, nej, men det är som att han, drar ett sånt streck på en gammal travkupong, alltså det är mer sådana streck det ser ut som att han gör. Och så ser det ut varje presskonferens, där inleder oftast motståndartränaren med att ge sin syn på matchen, och då sitter han där och då, han ser ju jävligt nonchalant ut, men han uppfattar ju varje ord som sägs, och så fort det blir hans tur att tala så pratar han. Men någonting gör han på den där lappen. Har du någon aning om vad han sitter och fyller i på den lappen? För det är ingen annan som gör det.
Nej, men jag tror det är travtips eller trav någonting, eller V75, det är också trav, eller det är ju stryktipset, någonting är, eller som liksom sitter och tittar bomben om man fått in på andra matcher, jag vet inte. De får
inte lov att spela på andra matcher eller någonting i sin egen liga, men travet får de ju spela. Det är jävligt mycket hockeyfolk som gillar trav. Så gillar du trav, ja, eller gillar du trav?
Nej, absolut inte. Trav är ingenting för mig. Inget spel sånt där har någon intresserat mig faktiskt. Jag är helt urusel på det. Men vi får väl säga att det är trav han sitter och sysslar med. Men jag tycker presskonferensen i lördags, Roger Rönnberg visar jäkla ryggrad när han får frågan om Anders Grönlunds tackling, och han svarar så här.
Ja, det jag såg på jumbotron är solklar. Den är väldigt, väldigt onödig. Han har gott om tid att undvika den kollisionen, tycker jag. Så att den är absolut solklart rätt dömd.
Ja, där fick vi se den lite ödmjuka sidan av Roger Rönnberg, och det var ju faktiskt så att Grönlund straffades i efterhand också med två matcher för den smällen. Så att han hade ju helt rätt i sin analys där, Roger, och han la sig ju helt uppenbart platt för det där och hade ju ingen ambition alls att försvara den på något sätt.
Nej, och jag tycker att det, många tränare duckar ju lite det där, och rent historiskt under alla de åren som jag jobbar med det här, och så har ju de sagt att jag ser inte situationen och jag kan inte bedöma det, jag har sett en snabb bara på isen och sådana saker. Jag tycker att det är starkt, och det handlar inte på något sätt om att hänga ut sin egen spelare, utan man tar avstånd från ett faktiskt sak som hände som man inte som förening vill stå för. Så det tycker jag var starkt av Roger, och i ett läge där man ändå förlorar med 7-1 och kan vara jäkligt för förbannad.
Ja, han var ju inte, det verkar ju närmast som att han inte alls var förbannad efter den, när man såg den presskonferensen. Han gav ju till och med Peter Andersson en liten halvkram där vid något skede på den presskonferensen.
Ja, du ser. Men det kanske han hade fått in travet.
Ja, för jag kan säga att Micke Engström i Skellefteå, han flög på sin spik i femte avdelningen, för det lät han meddela i pressrummet där i Skellefteå.
Ja, det var som tusan. Men du, kanske att Roger Rönnberg blir Frölundas räddning då. Nu kommer det ju, fördelningen av de statliga pengarna kommer inte regna över SHL och hockeyallsvenska klubbarna, men lite tillskott, välbehövligt sådant, kommer det komma i kassan, och det, jag tror inte det är tillräckligt. Men hur tror du kommer fördelas när det väl släpps det där?
Ja, det kommer ju släppas här. Jag skulle tippa direkt här i början på veckan att det kommer någonting, för de har suttit med det, och pengarna ska ju börja delas ut här nu i slutet av november. Så, och klubbarna skriker efter pengarna. De skriker framförallt efter likviditet i sin kassa. De behöver verkligen pengar att få in i sitt flöde. Men där är det ju ganska... Jag tror ju så här i alla fall, att Frölunda kommer nog få mest av de pengarna. För de har ju ett överlägset publiksnitt, och de har inte haft någon möjlighet alls att göra intjäning i form av restaurang och liknande här under säsongen. Utan de har ju egentligen bara tillgång till sina biljetter som de andra klubbarna också har. Men det är bara biljetter där, det är inte restaurang på det sättet. Jag menar, Växjö har ju till exempel kunnat släppa in ganska mycket folk i sina restauranger och loger. Malmö har ju också kunnat släppa in hela sin restaurang. Egentligen har ju alla klubbar kunnat göra det. Färjestad har väl fyllt sin restaurang och loger, i alla fall i början, sen man kunde börja göra det. Det är ju mer Djurgården och Frölunda som kanske inte har de riktigt stora restaurangmöjligheterna. Så jag skulle tippa på att det blir Frölunda och Djurgården som kan dra det längst. Jag tror att Färjestad också, som har ganska höga publiksiffror. Ja, och HV har väl också, de drar in väldigt mycket pengar som de inte kan göra annars. De har ju väldigt höga biljettpriser. Man tar ju efter tillgång och efterfrågan, såklart. Så att de fyra klubbarna ser jag att de borde någonstans få mest. Och sen så är det väl ganska jämnt skägg egentligen ner till Oskarshamn som
va?
Har...
Va? Oskarshamn ska göra mest pengar? Nej, det vart det överdrivet eller?
Ja, det var kanske lite överdrivet va?
Förlåt. Nej, men du tror inte att man gör någon solidarisk variant att alla får 7-8 miljoner var då i SHL också? Utan det är ju inkomstbortfall som den gode stubben, Enestubbe, skrev en väldigt spetsig och bra krönika just i det ämnet. Att det är ju inkomstbortfall, det är inte vad man har värvat för spelare, utan det är det inkomstbortfallet man har haft i form av publik.
Ja, hade det varit så att man solidariskt skulle dela på det så hade man ju sagt det direkt. Nu har ju ändå klubbarna fått skicka in ganska mycket underlag, hur mycket man säljer lösbiljetter för och så vidare. Hur högt har publiksnittet varit de senaste 2 åren och lite sånt som man tar hänsyn till. Det blir lite knepigt. Oskarshamn bara spelat en säsong i SHL och Hockeyallsvenskan innan dess. Så det blir ju... Ja, de kommer väl lösa det på något sätt. Jag tror i alla fall att Oskarshamn, med tanke på deras arena, så tror jag ändå de är nöjda med de pengarna de kan få in i det här läget. Även om det kommer inte vara i närheten av till exempel Frölunda och Djurgården. Men annars så tror jag det blir ganska jämnt skägg mellan de andra lagen. Vissa har ju väldigt mycket intäkter i form av egen arena, men de har ett lägre publiksnitt. Malmö har ganska högt publiksnitt, men de har ju inte en egen arena. Så det kommer att vägas en massa sådana saker fram och tillbaka. Men jag hoppas att de kan enas kring det här utan att det blir något bråk. Men ja, vi får se.
Men Hockeyallsvenskan då? Kommer det bli en slakt? Det har ju varit... förra veckan var det ju lite skriverier om Tingsryd, x antal miljoner som behövdes kommas in, och det är ju inte så att SHL-klubbarna inkomstbortfallen, det är ju bara en procentuell del, och det kommer väl vara samma sak i Hockeyallsvenskan, men det kommer ju inte räcka på långa vägar där.
Nej, absolut inte. De fick ju bara en tredjedel av det SHL fick, och det speglar väl ändå verkligheten ganska bra skulle jag säga när det gäller intäktsbortfallet för publik och allt vad man nu räknar under inkomstbortfall. Men det är ju såklart att det kommer att bli klubbar som Modo, Björklöven, Västerås. Kanske AIK har väl haft ganska lågt snitt, men ändå några tusen som går på matcherna, i alla fall som köper biljetter. Det kommer ju vara de lite större klubbarna som kommer sluka de stora delarna. Jag kan ju inte se framför mig att Väsby och Kristianstad och de här klubbarna, att Västervik kanske, att de får speciellt mycket av de här pengarna. Det är bara att titta egentligen på den fördelningen som gjordes i våras.
Ja, exakt. Men jag tänker så här, nästa period kommer ju också vara väldigt kritisk för alla idrottsklubbar såklart. Då måste väl Björn Eriksson, Riksidrottsförbundet, han ska säga att han ska ha 2 miljarder, han ska ha 4 miljarder. Alltså du kan ju liksom inte sitta och vilja ha 500 miljoner och så är det det du får, utan du måste ju liksom inse allvaret och sen får det bli en förhandling därifrån. Alltså, är du med vad jag menar?
Ja, visst, men ja.
Jag vet att det är skattepengar, men det är ändå idrotten.
Samtidigt så du pratar om skattepengar, men idrotten skattar in en jäkla massa pengar. Tänk bara vad Jakob Josefsson skattar in varje månad till exempel.
Ja, och bara en sån sak, jag läste nu ett litet sidospår, men just kring övervikt och så lägger man alltså 70 miljarder kronor per år på den typen av saker. Tänk om idrotten eller folkhälsan skulle få en ännu större del för att få in mer människor i idrottssammanhang eller motion och sådana saker, skulle kunna göra en jättestor samhällsnytta. Jag tror att man underskattar det idrotten står för och verkligen bidrar med i samhället. Och då pratar jag inte bara om hur mycket Frölunda drar in eller Färjestad eller Djurgården, utan idrotten är stort, det är någonting som man har nonchalerat.
Ja, för det är ju inte så att man sitter på hockeymatcher och idrottar direkt, och den där blir man ju snarare fetare på läktaren när man sitter och käkar popcorn och dricker läsk och öl och sånt ju.
Ja, jo, det är visserligen sant, det är sant.
Under tiden som du tittade på Färjestads match mot Luleå under söndagen så passade jag på att kolla på en helt annan match från Vilundahallen i Väsby. Ja, den kanske heter någonting annat nu, den är väl säkert såld till något företag eller liknande. Men jag kollade, Björklöven fick ju däng där med 5-3.
Smisk! Ja, det tror jag. Vad var oddset tror du? Vad hade Rönnberg på sin kupong där tror du, om han nu hade spelat på den?
Nej, men han spelar inte på så låga odds.
Nej, det är sant.
Nej, men det var ju inte bara en miniknall, utan det var en dunderknall i Hockeyallsvenskan. Men jag tycker ändå jag har sett lite tendenser på Björklöven. Jag vet inte vad de är inne i för period som lag, om de har valt någon annorlunda träning eller något liknande för att de ska få effekt av det senare. Det är ju inte alls ovanligt att man gör det i november, december någonting för att du ska få någon form av trampolineffekt efter jul, att det är det Björklöven håller på med just nu, för det är inte lika rappt och det ser ganska trögt ut. De ser rätt trötta ut emellanåt, måste jag säga.
Men kan det inte vara, Hans Wallson är väl van vid den typen av träning, han har tagit med sig det från Skellefteå, och att kanske jacka upp det ytterligare ett snäpp mot hur det har sett ut tidigare.
Ja, men det kan definitivt vara så, och då ska de ju, om planen håller, så ska de ju få en jävligt effekt senare då i så fall.
Ja, nej, och Timrå går ju som tåget, Södertälje lika så. Det är ju spännande, men det är samma sak där som vi pratade om Örebro. Vad händer med Södertälje när de tappar sina Bouchard, Fagemo, Gustafsson i mål till exempel?
Nej, men det är klart att det har ju säkert sin påverkan på det. Men jag tror ändå Södertälje är ett så pass gediget lag så att de ändå kommer haka sig fast där uppe. Jag tror aldrig att de kommer kunna hota Björklöven och Timrå i det långa loppet. Men jag menar, Björklöven har förlorat mot Södertälje två gånger. Och skulle Björklöven ställas mot dem i ett slutspel, det är klart att det blir bäst av fem i början och så bäst av sju senare i det slutspelet. Det är klart att det ställs på sin spets då, Björklöven, om de känner kanske att de inte riktigt har fått grepp om Södertälje under säsongen, så blir det ju någonting som verkligen kan bli en tankeställare för spelarna i Björklöven om de stöter på varandra.
Men du, Södertälje, när jag var liten så var jag ofta och kollade på Södertäljes matcher, för jag hade en kompis som bodde, min bästa kompis, bodde strax utanför Södertälje. Men då sa de sa aldrig att de skulle åka och kolla, vi ska åka och kolla Södertälje då. De sa alltid vi ska åka och kolla sportklubben.
Mm.
Ja, man sa sportklubben, man sa aldrig Södertälje. Har du
ja,
hört
men,
det?
Ja, men det är som när man ska åka sig Brynäs i Gävle, så ska man ju bara ner till rinken.
Ja, men sportklubben, alltså Södertälje sportklubb, alltså man sa bara sportklubben, man sa aldrig Södertälje.
Nej, men i Linköping säger man klubben.
Ja, precis, men alltså, ja, absolut, men du säger inte idrottsföreningen när du ska åka och kolla på Brynäs.
Nej, det säger man ju inte, absolut
nej.
Inte.
Nej, jag bara en reflektion där, det var alltid sportklubben och jag har alltid tänkt på dem, det har jag reflekterat över att, jag vet inte om supportrarna säger det fortfarande eller om det var bara någonting den familjen sa.
Ja, vi har ju haft en hel del coronautbrott i SHL och tyvärr har vi fått se det en hel del i Hockeyallsvenskan också nu den sista tiden. Jag menar, Mora är ju helt isolerade just nu. Antuna är väl på gång igen, AIK är väl snart på gång igen och Mora ska väl inte, det är väl ytterligare någon vecka här som jag förstår det innan de ska kunna komma igång och spela matcher. De är på bättringsvägen de flesta. Och under tiden så har Mora faktiskt plockat in en kille, 0-1 från just OHL, och det var ju lite intressant.
What? Vänta nu, från OHL?
Ja, som jag förstår det så har han inget avtal i OHL, den här killen. Det är 0-1 och tanken är väl egentligen att han ska ligga som en brygga mellan J20 och A-laget. Men det är ju en ganska bra spelare rent statsmässigt. Han heter Nathan Steus, han ska redan vara på plats tydligen. Och han ska väl träna lite grann med lite HG och lite sådär nu till att börja med. Komma in i det lite. Tydligen så känner Johan Hedberg honom sen tidigare på något sätt. Det är en back, ganska kortväxt, 76 kilo. Det är inte någon stor back, men en skicklig back som ska få testa lite där i Mora nu. Och så, det är inte alls säkert att det blir någonting kring A-laget där, men han har ganska bra verktygslåda, sägs det.
Men det är väl perfekt, Hedberg med kontakter, kunna utnyttja det, och framförallt om det inte är till någon kostnad och kunna ta över den typen av spelare och få testa. Det måste vara en perfekt lösning för Mora och Stay och spelarna i synnerhet.
Ja, men verkligen, istället för att han ska inte spela alls i OHL så skulle han kunna få lite utveckling, träna med andra spelare i den åldern och kanske om han lyckas så kan det bli A-lagsspel också. Så att det är ändå intressant att man gör det, och intressant att Hedberg nyttjar sina kontakter, för att jag tror inte bara det är den här killen som han har kontakt med där borta efter alla sina år, om vi säger så.
Du, om du tittar den gångna veckan i Hockeyallsvenskan, vad var det du hajade till på när du såg resultaten eller matcherna för den delen?
Ja, men det måste jag ändå säga att Modo Stortorsk i Norrköping, det är klart att den öppna dörren kan man ju sparka in, men jag reflekterar ändå mest över att jag har varit inne på det lite, Väsby som slår Björklöven med 5-3 och sen att de i omgången innan faktiskt slår BIK Karlskoga på bortaplan, vilket inte många gör under en säsong. Nobelhallen kan ju vara den hallen som är svårast att vinna, känns det som, i Hockeyallsvenskan, om du inte är riktigt topplag. Så att det är verkligen, Väsby verkar vara på gång här nu.
Ja, de har ju också lämnat kvalplatserna. Nu har ju Kristianstad och AIK där bakom visserligen färre spelade matcher. Men kul för Väsby ändå, ett lag som, med tanke på hur sent man kom in i serien, som man ändå trodde skulle bli ett form av sänke i serien.
Men du skulle sett deras powerplay-spel mot Björklöven. Nu ska jag inte ställa upp Väsbys powerplay, så långt ska jag inte gå. Men det sägs faktiskt att de har en kille som är ganska lik Conny Strömberg i sitt sätt att spela, hur väl det nu passar in i år 2020.
Vem tänker du på?
Johannes Nilsson heter han. Jävligt skicklig. Jag fick lite heads up inför säsongen att jag skulle hålla lite koll på honom. Och nu har han ändå stämplat in strax över 10 poäng. Gjort 11 eller 12 poäng här nu. Och han gjorde ett jättesnyggt powerplay-mål där Christian Holblad spelar rakt över centrallinjen. Och Henrik Rommel spelar tillbaka centrallinjen till öppet mål för Johannes Nilsson. Och bara raka in. Det var ju kanske inte Conny Strömberg tendenser på just den... Det är målet, men han säger så jävligt fina handled och Johannes Nilsson, så honom tycker jag att ni ska hålla koll på om ni ser Väsby i Hockeyallsvenskan.
Kan vi slå fast att han är Väsbys Conny Strömberg?
Ja, det kan vi definitivt göra.
Återigen, tack för alla frågor, åsikter, analyser, tankar. Ja, det är ju väldigt roligt. Och det bygger ju också den här podden i hur vi, vilka ämnen vi tar upp. Och det har ju varit väldigt, väldigt hett, som jag sa. Mycket snack om de här tacklingssituationerna. Men annat också, Per Rickardsson. Kan Kryger, alltså Marcus Kryger, bli aktuellt redan den här säsongen med tanke på Josefssons skada nu och hans tidigare problematik? Eller är han klar redan inför nästa säsong? För du nämnde ju tidigare att det fanns någon form av kommunikation mellan Jocke Eriksson och Marcus Kryger.
Ja, som jag har förstått det så påbörjades den dialogen ganska tidigt under sommaren. Han åkte till Schweiz den 22 juli, tror jag det var, som Kryger åkte till Schweiz. Och då var dialogen egentligen redan igång med Djurgården inför... om han skulle komma tillbaka inför redan denna säsongen. Men det blev ingenting... Och han förlängde ett år med Zürich. Kan inte du säga det som ändå har varit där nere i Schweiz och spelat där nere i Rapperswil? De är väl tysktalande. Kan inte du säga Zürich, den förkortningen på tyska? För jag vet att Martin Baumann i CHL, han som är vd för hela CHL, när han säger det, att det låter så jäkla mäktigt när han säger Zürich förkortning på tyska. Klarar du det?
Titta, tänderna sitter på plats. Hade jag inte haft tänderna nu så hade jag garanterat inte klarat det. Men ZZ, någonting så.
ZZ eller något sånt. I alla fall. Kryger, han har ju avtal där. Och det gäller väl egentligen det skattemässiga med de här 6 månaderna också där nere. Att han spelar förmån. Du kan inte komma in i Sverige för då blir han...
Skattepliktig.
Jag höll på att säga att han blir bestulen på sina pengar, men det blir han ju inte riktigt. Nej, men det, jag tror inte att det är aktuellt för denna säsongen. Djurgården har inte ekonomi att plocka in en Marcus Kryger här nu, utan det är ju egentligen först till nästa säsong. Om de nu ens har möjlighet till nästa säsong, det får vi se då också. Det har ju förändrats en hel del här under hösten. De hade väl kanske räknat med att få helt andra intäktskanaler för att kunna landa en sån värvning. Ja, jag tar en fråga. Nu har han försökt för tredje gången gilt här, skriver
han. Vi älskar alltså envisa människor. De ska hyllas och belönas.
Tjat belönas. Kristoffer Gårding, han säger, testar för tredje gången gilt. Hur mycket har Karlas intåg betytt för Modo? Och då kan vi väl konstatera att det är mycket.
Ja, det var inte så mycket mot Vita Hästen då. Men utöver det så tycker jag att det har sett väldigt bra ut. Jag tycker de får en helt annan offensiv med Martin Kauta och Heponiemi och Karlqvist. Så att det är klart att hans hjärta också på något sätt, för Modo betyder ju jättemycket i det här läget, men ändå Modo som står inför en rätt stor utmaning. Hur ska man satsa vidare den här säsongen? Ska man liksom, man kan inte skita i säsongen, jag förstår ju det, men det känns ju som en kraftig mellansäsong alltså, med tanke på att man ändå hade ambitionen om man skulle ta sig upp i år.
Men kan man vaska en säsong?
Nej, man sitter ju på det, om du hade kunnat göra av med kontrakt och plocka upp lite juniorer och så. Men nu ligger man ändå i ett läge där det är ändå ett rejält hot underifrån också, även om jag tror inte det kommer gå så långt. Men det är klart som tusan ut kan vaska en säsong. Det finns ju ingen trovärdighet för det.
De har ju en riktig offensiv spelare, Linus Pettersson, gjorde 3 mål för Karlskrona. Han utlånade dit, det är ju en riktig lirare, Linus Pettersson.
Ja, och det är kanske, jag vet inte hur avtalet ser ut där med lån och sådana saker. Nu är det inte hockeyettan lika rädd för Erik Ryman som lånecirkusen kanske, så att det är kanske bra att han får vara kvar där, Linus Pettersson.
Vi har fått en fråga på mejlen här från Christer, trogen lyssnare också. Han undrar gällande anmälningar efter varje omgång. Det är ju ganska mycket anmälningar i SHL nästan varje omgång. Hur ser det ut i de andra ligorna? Hur är det i finska ligan? Hur ser det ut i Schweiz och så vidare? NHL, är det lika många anmälningar?
Absolut inte. Nej, definitivt inte. Det som är att jag tror vi har ett system som är mer vattentät än vad det är i Finland. I Finland har du ju domarna, sen har du inte riktigt den där player safety som täcker upp lika mycket som man gör i SHL. Här är vi ju jättemåna om spelarnas säkerhet. Vissa kanske tycker att det går till överdrift, samtidigt så är det ju någonstans spelarna man måste värna om. Det är de som är hockeyn. Det är de som ska prestera på isen. Så det tycker jag är bra. Men jag får ofta klipp skickat till mig från den norska ligan, vilket är brutal, den norska ligan. Emil Larsson-tacklingen till exempel, som vi har pratat om i podden. Jag har fått säkert 2-3 sådana skickat till mig den här säsongen. Det är blindside-tacklingar. De bedöms inte ens av den här player safety-gruppen där. Så att det är ju en kalkonliga utan dess like just sett till bedömningar. Men i Schweiz är det inte alls, det är inte samma fysiska spel på det sättet i Schweiz som det är i SHL och i Sverige.
Ja, så det är anledningen till att det inte blir något sånt i Schweiz. Det var bara när du spelade som det delades ut fulla grejer.
Ja, herregud. Alltså då är Emil Larsson, den skulle ju få den där situationen där. Det är fortfarande dåligt samvete över. Nej, det vill jag inte prata om. Därför vet jag också hur Emil Larsson mår idag eller igår när han vaknar upp och känner att fasiken, det där blev fel. Många tycker ju att, ja, det är jättesynd om Oskarsund, men någonstans kan jag sätta mig in också hur Emil Larsson mår och känner, så att det gör att man lider lite med honom. Jag tror inte han får avsikt går och skadar i just den situationen.
En fråga till från Joakim Hederstedt. Han har sett Wikegård versus Loob när Håkan Loob var gäst där. Jag har faktiskt inte sett, jag brukar se alla dem. Jag har inte hunnit se den, så att, säg ingenting vad som händer där.
Det är inte så att den har något speciellt slut eller något sånt där. Det är liksom,
nej, men det kan ju ändå vara någonting som är sagt där, så du behöver inte säga någonting som jag inte begriper vad du menar liksom. Kan du ge din sida av händelsen när du firade vinsten av kvarten i omklädningsrummet och blev nedtagen på jorden?
Ja, det berättade ju Håkan i det avsnittet hur jag kom in i omklädningsrummet, och jag hade ju varit i semifinal med Timrå, tror jag, 4 av 6 år eller 3 av 6 år, så det var väl ingen, att vara i semifinal, det var ju stort, men i Färjestad, där var inte det något speciellt. Alltså jag kom in och firade och så här, yes, semifinal, och alla var så här, titta, vad håller du på med? Men vi är semifinal, gubbar. Och de typ fnös åt mig. Jag kommer ihåg liksom, Valle var så här, vi har inte vunnit någonting, men vi gick inte semifinal. Och alla var så här, det var ingen var ens glad. Jag kom hem och åkte hem till Marina då, min fru, och var så här, vi semifinal. Vad gud, vad grattis. Hon var absolut inte eller aldrig varit hockeyintresserad. Vad roligt liksom. Ja, men alla var typ lacka på mig för att jag var lite glad, vet så här. Sen slog vi ut AIK 4-0 i matcher i semifinalen, och då var man ändå i final, och det var ju någonting jag hade drömt om väldigt mycket. Och jag kommer ihåg, jag var inte ens glad. Alltså jag var så här, aha, nu är vi i final. Och sen när det var final och när man väl vann då, så var det klart glädje. Men då indoktoreras man lite just den där, inte sekten, men som vinnar kulturen på något sätt, att man firade när man hade vunnit, inte vunnit en kvartsfinal, utan det var rätt intressant och lite skillnad mot hur det var när jag var i Timrå, kan jag säga.
Ja, hur var det i Timrå då?
Då var det dans och håll igång, kan jag säga, efter kvartsfinalsegrar mot Linköping till exempel, Modo och så. Det var inte fest så, men man var väldigt, väldigt nöjda och glada, och kanske tappade någon procent i en lättja nöjdhet att man hade gått ett steg längre. Så att det tror jag var en stor skillnad mot Timrå i det fallet, och Färjestads vinnarkultur.
Ja, men faktum är att Oskarshamn, när de slutade AIK i den här allsvenska finalen, så hade de en jävligt fest där på natten i Stockholm efter den, innan de skulle gå in i 7-matchserien mot Timrå, och det löste de ändå. De blev inte mätta för 5 öre, så att det är ju kanske lite skillnad på Oskarshamn och Färjestad i det läget. Oskarshamn hade ju faktiskt, ja, de hade ju vunnit den allsvenska finalen, men inte mer, så att säga.
Ja, precis. Ja, men det var ju en liten ful ankungen, den där humlan som inte kunde flyga. De hade väl kanske den här drivkraften att ingen tror på oss, alltså att det är vi mot världen, och den ska man aldrig underskatta, just den känslan. Då är det dags, Svensson. Kamma dig, knyt slipsen, det är dags att tävla. Vad vill du ha? Årgång, årtal, spelare eller lag?
Ja, eftersom du valde spelare förra veckan så får jag väl ta det denna veckan också, så att vi tävlar någorlunda lika då.
Okej, spelare valt på 5 poäng. Denna spelare måste vara en av få spelare som spelat med 3 olika tröjnummer under samma säsong. Hans farsa spelade i början av 2000-talet i ett hårdsatsande lag som Leffe Borg tränade.
Då spelar han hans farsa i Hammarby. Jag vacklar lite där. Jag vill höra 4.
4. Denna draftade talang svarade i fjol för 4 mål och 9 assist, men fick trots inte det spela JVM och kände nog inte riktigt att han hade förtroendet i klubblaget.
Oj, oj, oj. Vems farsa spelar där?
Du hänger fast på 5:an.
Ja, jag vill ju göra det. Alltså Leffe Borg, vad var han och härjade på den tiden? Vad sa du, början av 2000-talet?
Ja.
Ge mig 3:an. Jag kan inte bara plocka 4 och 5. Jag har faktiskt ingen aning om vem det är, så att jag känner mig lite småstressad. Jag har lite marginal på det, så jag kan väl gå ner på 3:an.
Då tar på 3 poäng. Då tar vi oss tillbaka till numren då. Den här säsongen har han burit nummer 8, nummer 55 och nummer 74. Hans nuvarande nummer är samma nummer som hans nya tränare hade under sin karriär.
Ja, den var ju ganska lätt. Jag var ju faktiskt och tänkte på honom där, men
skriv ner.
Ja.
På 2 poäng. 3000 kronor ville inte Brynäs kosta på sig för att syn upp ett namn på hans tröja. Är du nöjd med ditt svar?
Ja, jag är nöjd med mitt svar, ja, absolut. Det var en rolig ledtråd i alla fall.
Ja, på 1 poäng. Han kände att han inte fick förtroende till Luleå och värvades under den här säsongen till Brynäs.
Ja, och då är det Noel Gunler vi pratar om.
Ja, du är rätt på 3 poäng.
Ja, det var väl okej. Okay. Jag var faktiskt inte alls så nosa på den, men har hans pappa spelat i Hammarby eller?
Joakim Gunler, hans pappa då, spelade i Hammarby under 2 år i början på 2000-talet. Bara 1 år, det var ju då Leif Borg var tränare där, och det var en liten form av satsning i Hammarby.
Jag var ju inne på lite Lesch-talare, jag var inne på Johnny Odoja, jag var inne på, vad hade de mer, Thomas Kollar spelade väl där också. Där
Tim Eriksson, Andreas Holmqvist var där.
Ja, just det. Att vad heter han? Joakim Gunler heter pappan, va?
Joakim Gunler är pappan. Ja. Och han på 4 poäng, han draftades då i den här sommaren, eller alldeles nyligen här under hösten. Han svarade då för 4 mål och 9 assist i fjol, men fick inte spela JVM och kände då att han inte hade förtroende, vilket han hade gett uttryck för den gångna veckan. Och 8 hade han i Luleå, 74 första matchen han sattes ihop i den offensiva toppkedjan med Oskar Kvist och Tommy Sallinen. Sen hade han nu sitt nuvarande nummer 55 och kommer också få sitt nummer och eller namn på tröjan. Men det var ju Brynäs material ut och twittrade om igår, att det var, då var ju du och synade honom. Du var ju het på Twitter igår, jäkla vad du var uttråkad uppe i Luleå där skulle twittra med alla möjliga personer.
Nästan så att jag satt på en riktigt hög häst och skulle syna folk och hänga ut folk och grejer. Så otrevlig är jag inte egentligen. Men där skrev Mattias Pettersson, som är materialare i Brynäs, en supertrevlig människa som man alltid blir glad av att träffa när man springer på honom med gångarna. Där skrev han att det skulle kosta 3000 att fixa en namnlapp, en provisorisk namnlapp till Gunler. Och den synar jag, för vad jag vet så kostar metervaran på Ikea 19 kronor metern, och namnlapp är ju inte särskilt stor. De kan ju faktiskt trycka ett namn på en namnlapp från Ikea och sy på den provisoriskt ett par matcher, så blir det inte några 3000 i alla fall.
Nej, men i alla fall 3 poäng fick du, och då kan du kliva ner från din höga häst där och gå och lägga dig eller någonting. För 3 poäng tycker jag inte, alltså, det är ju inte Svensson-klass, i alla fall sett den här säsongsinledningen för dig.
Nej, det är det inte. Jag är mycket besviken på mig själv. Jag ska inte nämna vem det är som håller den klassen, utan vi låter folk ana det själva.
Ja, nej, men tack för visat intresse. Och kul att ni är med oss vecka efter vecka och lyssnar. Och kul att komma med åsikter, frågor och engagemanget kring tröjnumret. Det är helt underbart. Och vilka profiler som har haft nummer 44. Vi ses igen om en vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.